Vi läser ifrån Markus evangeliets första kapitel, första versen och några verser framåt i Jesu namn. Markus 1 och 1 och framåt. Här börjar glädjebudet om Jesus Kristus, Guds son. Som det står skrivet hos profeten Jesaja, se, jag sänder min budbärare före dig. Han ska bereda vägen för dig. En röst ropar i öknen, bana väg för Herren, gör hans stigar raka. Så uppträdde Johannes döparen ute i öknen och förkunnade syndernas förlåtelse genom omvändelse och dop. Och hela Judeen och alla Jerusalem kom ut till honom och de bekände sina synder och döptes av honom i Jordan. Johannes var klädd i kamelhår och hade ett läderbälte om livet och han led av gräshoppor och vildhonung. Han förkunnade, efter mig kommer den som är starkare än jag och jag är inte värdig att böja mig ner och knyta upp hans sandalremmar. Jag har döpt er med vatten, han ska döpa er med helig ande. Amen. Jag vill säga någonting bara kort om egentligen den första versen, proklamationen i Markus början. Här börjar glädjebudet. De tre orden, lite kort vill jag stanna vid en stund. Här, ja men evangeliet börjar på en plats. Har du tänkt på det? Det är ingen fritt flytande princip som liksom fångas på tankenivå. Utan det är en geografisk plats. Ett barn som föds i Betlehem i Mellanöstern. Som flyr till Egypten och växer upp i Nasaret. Ja, men det är ju platser vi, kanske fler av er, har varit på. De finns och det är också evangeliets fysiska verklighet. Och jag tänker genom att evangeliet, frälsningsbudskapet också börjar på en geografisk plats så gör det också det möjligt att det kan nå fler platser, att det kan växa, expandera och till och med nå Åbytorp i Närke i Sverige. Tänk vad förunderligt att ett budskap kan nå så långt över hela världen. Vi har ju bott i Sydafrika på missionscentret och en kväll när jag kom ner där så hörde jag ett ljud som jag inte hade hört innan. Det liksom nästan pålade kröp på något konstigt sätt och jag försökte lokalisera där och fick till slut så ställa mig på en stol och hörde det är något som knaprar på innertaket. Vi hade fått besök av termiter. Jag hade inte sett någonting, ingenting. Men termiterna var all over the place, visade sig. Och kom från en liten punkt i en stolpe ner som var förankrad i jorden. Och så var det klätt med trä och det är farligt, vet ni. De sniffar ju trä på långa avstånd. Så från sitt boende där i underjorden och så upp via den här beklädda stolpen. Och så fick vi riva ner hela innertaket och sätta dit nytt. Och det där blev som en bild av hur en liten punkt bara av sårbarhet eller öppenhet kan liksom leda till att ett helt missionscenter kan få byta sitt tak. Men det är också så här mission fungerar. En punkt någonstans så tar det sin startpunkt. Att flytta från något litet samhälle någonstans i norra Sverige och så bege sig långt bort till en annan kontinent, en annan kultur, annat folk med ett annat språk. Om du visste hur avlägsna platser EFK har bedrivit mission på. Jag vet att jag känner igen er av er och jag vet att flera av er har varit på de här platserna under delar av era liv också. Men det är fascinerande att åka liksom timme efter timme i en jeep och så möter man en enkel kyrka någonstans och ser man det här, vi hör ihop. Det är så det är. Idag finns det fortfarande många platser som man skulle kunna betrakta som där. Men evangeliet börjar ju här. Men kan på ett förunderligt sätt kopplas ihop med där. Så att det som är där också blir ett här för de människorna som behöver nås där. Och Guds rike har den potentialen att bli ett här för de som vi tycker bor långt borta där. Jesus pratar ju om surdegen som en liten klick som blir hela degen genomsyrad. Han talar om ett litet frö som läggs i jorden och så blir och växer upp till ett stort träd. Och det är fortfarande sant. Men det börjar här. Med mig och med dig och med den här platsen som sträcker sig ut över hela världen. Det andra ordet, det börjar. Och det har ju också att göra med någonting som liksom har en startpunkt någonstans. Har du tänkt på att evangeliet har en tid? En tidsaspekt. Vi brukar ju tala om den evige guden, det eviga budskapet, Guds eviga kärlek och frälsning. Ja, men det är sant. Samtidigt så finns det en viktig aspekt på att det börjar någonstans. Det grekiska ordet här i grundtexten är ju arche, och det är precis samma ord som när man går tillbaka till skapelseberättelsen och ser de språkversionerna. Att Gud skapade allting i begynnelsen. Ja, men det var ju början på någonting. Och så är det också med evangeliet. Och ibland så får det här med tiden oss att tvivla. Vi tänker att antingen så kommer Gud för sent. För jag märker honom inte. Eller så är det jag som har liksom missat tåget eller hamnat på efterkälken på något sätt. Ibland är tiden också skrämmande för oss. Och här tror jag det behövs goda nyheter också in i vår tid. Genom Jesus så frälste Gud tiden. Det är faktiskt värt ett litet halleluja. Därför att han tog hand om det förflutna. Allt det som du och jag har gjort. Allt det som mänskligheten har gjort. Bar Jesus på korset. Skulden och skammen. Han finns hos dig nu genom den helige ande. Och han har i Jesu namn också framtiden i sina händer. Förr så skrämde ju predikanter människor med ett skrämmande framtidsscenario. Att det gällde att liksom ha allting klart, annars så hamnar du fel. Idag behövs inte de predikanterna, för de finns ändå. Vi talar ofta om miljöaspekten. Vi har bara några år på oss att vända skutan, annars så kommer hela världen att faktiskt gå under. Och det kan faktiskt vara så. Och vi behöver också som kyrka ta det budskapet på allvar. Och det kan behövas omvändelse, absolut. Men jag tror att kyrkan har ett annat budskap i detta. Talet om hoppet. Och inte minst få de här dåtid, nutid och framtid att faktiskt hänga ihop. Gud har allting i sina händer. Och idag är frälsningens dag. Och det är alltid sant. Idag är frälsningens dag. Och idag så finns uppdraget att nå ut med budskapet om hopp och räddning. Idag är också missionens dag. Amen. Det sista ordet är glädjebudet. Evangelium. Ett gott budskap. Ett budskap om hopp i en hopplös tid. En motberättelse. Ett men. Gud har allting i sin hand. När Markus beskriver det så beskriver han hur Jesus liksom träder in i historien. Men han börjar ju inte där. Tänkte du på det? Han börjar med en annan predikant. Den här kamelhårsbeklädde honungsätaren Johannes döparen. Det står om honom att hela Judén kom ut till honom. Och hur kan det komma sig att en hel bygd gav sig ut i vildmarken för att lyssna på denna galning? Vad var det liksom i hans karisma? Vad var det i hans budskap som drog människor? Ja, det stod ju här. Johannes förkunnade budskapet om omvändelse. Syndernas förlåtelse genom omvändelse och dop. Så skriver Markus. Ja, mer flashigt än så var det inte. Jag tänker så här, att det här är grundstenen i evangeliebygget. De goda nyheterna. Att människor faktiskt djupa sett längtar efter att få ordning på sina liv. Och det är precis lika sant idag. Evangeliet stämmer mot människans djupaste behov. En av mina vänner i Kiwangwa i Tanzania heter Hesekiel. Han berättar, han kom till tro under vår period där. Han var troende muslim men inte praktiserande. Han berättar om hur han rökte, hur han drack, allt det som egentligen inte var tillåtet. Och han levde i ett bedrövligt äktenskap där han slog sin fru och ibland så drack han sig så full så han liksom inte visste vad han gjorde. Så mötte han Jesus, en sån här torgpredikan, och fick höra budskapet om att Jesus var starkare än mörkrets krafter och tog emot Jesus i sitt liv. Då kom släktingarna, alla hans muslimska bröder och systrar och kusiner och allt varav. Då kom de och så ville de ställa Hesekiel till svars. För han lämnade ju islam, allt det som hörde till deras släkt. Och då sa Hesekiel så här, och han berättade för oss. Han svarade sina släktingar och sa: förut när jag var muslim, men jag levde dåligt, jag drack och jag rökte, jag slog min fru, då kom ni inte. Nu när jag har fått ordning på mitt liv, jag har slutat röka, slutat dricka, jag har försonats med min fru, ja men då kommer ni och vill ställa mig till svars. Och det är precis det här evangeliet handlar om. Han behövde inte predika för, men han kunde visa med sitt liv hur Jesus starkare än de onda krafterna hade upprättat honom. Det finns något befriande att få ordning på alla de här begären, alla de här liksom sakerna som river och sliter på insidan, alla stökiga känslor som styr mig hit och dit. Och vad Johannes gjorde när han predikade syndernas förlåtelse genom omvändelse och dop, det var ju att han banade en väg. Gör mina stigar raka, ropar profeten. Ja, men precis det handlar om. Och jag tänker, det är exakt det som missionen får vara med om. Att förbereda marken. Att röja. Ni vet när man ska ut och så på våren. Det går inte bara att strö frön liksom bland sly och buskar. Nej, marken måste beredas. Och det är precis det som missionen har gjort i alla tider. Ibland har sådden kommit fort, ibland har det tagit lång tid. Men man har byggt skolor, man har slagit upp sjukhus, man har gett barn utbildning och vaccin. Och allt det där har blivit liksom en grund där evangeliet har fått landa på en plats. Och med början någonstans. Ett glädjebudskap för ett helt folk. Allra sist, vad behöver världen för landningsplatser idag? Var och på vilka platser behöver marken beredas? Vad behöver sly röjas? Vad behöver det som är krokigt bli rakt? Idag, i vår värld, budskapet är detsamma. Evangeliet är evigt. Uppdraget är precis lika angeläget idag som förut. Vart finns de här platserna? Jag är säker på att det är här i Åbytorp där krokiga saker behöver rättas ut. Jag vet att det är så i vårt land. Och jag vill också utmana er att fortsätta tillsammans röjningsarbetet, vägarbetet också ut i världen där EFK finns. Där barn behöver lyftas ur svåra situationer. Där människor behöver utbildning och hopp för en framtid. Och där kyrkan behöver liksom stärkas i sitt bud, i sitt uppdrag att gå vidare med evangeliet. Vart behöver där bli här för att Jesus ska skina med sitt ljus. Gud har svaret. Och han talar till oss om det. Amen.